Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Palmemordet, Skandiamannen, del 8.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ta det mot på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Och det är alltså inte steroider. Ni får gärna läsa på maxulin.se för mer information om det. Om ni beställer Maxulin via www.maxulin.se/palme. Så! Deltar ni i en tävling där första priset är en resa till Stockholm med Palmevandring där jag då är guide. Den här podden görs trots annonsörerna huvudsakligen med hjälp av era pengar. För det är ni som sponsrar podden på patreon.com/palmemordet. Patreon.com/palmemordet. Och är vi över $500 med lite hjälp från Swish så kommer polisspåret den 8 augusti. Och jag har faktiskt redan gett mig ner i Riksarkivet när ni hör det här om allting har gått som det ska för att gräva fram källmaterial till juristkommissionens rapport. Mer om det senare. För nu ska vi prata om Skandiamannen. I förra avsnittet gick vi igenom 3 stycken artiklar från tidningen Filter skrivna av Thomas Pettersson. Thomas Pettersson har enligt uppgift spenderat 12 år med att skriva de här artiklarna eller med att göra research inför de här artiklarna. Och han vet säkert massor av mer som han inte har skrivit i de här första 6 artiklarna. Vi har bett honom vara med i podden och han är försiktigt positiv. Så jag återkommer så fort han eller hans redaktör ställer upp i podden. Artikel nummer 4 heter En väl förborgad hemlighet och har vignetten konspirationsteorier, en narcissistisk personlighet och ett socialt motiv. Läs fortsättningen av Den osannolika mördaren. Och då låter det som att de här artiklarna är boken faktiskt som Thomas Pettersson gör reklam för i slutet av varje artikel. Artikel nummer 4 börjar med att Thomas Pettersson berättar lite om sin bakgrund för intresset för Palmemordet orsakat av Leif G.W. Persson faktiskt. Det leder då fram till ett resonemang om Palmehatet, speciellt från försvarsmakten, officerare inom Stockholms kustartilleri. Och i riksdagsvalet får ju då Socialdemokraterna 1985 44,7% av rösterna, så Olof Palme är statsminister i 3 år till. I november 1985 kommer Hans von Hofsten och hans 12 andra marinofficerare, oklart, och publicerar en artikel då som visar direkt misstro mot Olof Palme. Det finns fientliga strömningar inom hemvärnet. Och söndagen den 16 februari håller kommendörkapten von Hofsten ett uppmärksammat föredrag där han konstaterar följande: Sverige stod inför ett akut hot om en sovjetisk invasion. Fosterlandsvänner och alla grupperingar oroar sig för Palmes Moskva-resa i april. Ja, vart efter Thomas Pettersson blev mer intresserad och läste han granskningskommissionens rapport, vilket ju alla bör göra. Och han läste om rättegångarna mot Christer Pettersson. Och där kommer han också in på Stay Behind. Och han gör då kopplingen mellan Skandia och Stay Behind. Och sen säger Thomas Pettersson, citat: På Skandia fanns Stig E. Som grafiker på försäkringsbolaget var han en möjlig medlem av den gren inom Stay Behind som skulle syssla med psykologisk krigsföring. 2011 försökte Thomas Pettersson intervjua Palmeutredningens dåvarande chef Stig Edqvist. Först lovade Stig Edqvist att ställa upp på en intervju om Skandiamannen, men när han fick se frågorna ställdes intervjun in. Samma år, 2011, gav Anders Jalaj ut sin bok Landsförrädaren. Anders Jalaj skriver alltså spänningsromaner som bygger på verkliga personer och händelser. Och gärningsmannen i Landsförrädaren då en lätt förklädd Stig E, säger Filter och Thomas Pettersson. Och där har Stig E uppdrag av en paramilitär grupp att eliminera Olof Palme innan statsbesöket i Moskva. Så Thomas Pettersson gav sig in och letade efter folk i det här underrättelsenätverken. Folk i grupp Barbro eller grupp Lennart som vi egentligen inte har pratat så jättemycket om i den här podden. Men det kommer vi att göra. Tydligen fick han höra följande citat från en medlem i grupp Barbro. Palme, den jäveln skulle ha dinglat långt före 1986. Men sen fortsatte Thomas Pettersson leta efter kopplingar mellan Skandiamannen och de här underrättsorganisationerna eller Stay Behind. Och han kartlade människor som hade jobbat på Skandia samtidigt som Skandiamannen. Och där fick han reda på att en av Stigs chefer hade varit barndomsvän med ledaren för grupp Lennart. Men sen kommer överraskande fakta. Jag citerar Thomas Pettersson i Filter. Samtidigt sa sig ingen av gruppmedlemmarna hört talas om Stig E. Och själv fann jag inga direkta personkopplingar mellan honom och någon bekräftad medlem. Inte heller någon av E:s gamla arbetskamrater, vänner och släktingar kunde berätta något som antydde att han ägnat tid åt paramilitär verksamhet i Stockholms innerstad. Vad det gällde verifierbara fakta ledde inga försök att knyta Stig E till Stay Behind, grupp Arbro eller grupp Lennart någon vart. Detsamma gällde för de uppgifter som tydde på att han haft något ihop med det palmefientliga partiet EAP eller de ännu fränare palmekritikerna på tidskriften Kontra. Ja, då fick jag stryka hälften av mitt ursprungliga avsnitt Skandiamannen 7 för det handlade just om EAP. Så då började Thomas Pettersson försöka undersöka om Stig skulle kunna vara en ensam galning. En ensam gärningsman är en bättre term. Så han började fråga grannar, vänner, arbetskamrater och andra som stod Skandiamannen nära. Och här kommer också i artikel nummer 4 en recap av Skandiamannens bakgrund. Det finns faktiskt lite mer information än vad som står i Lars Larssons bok som jag har refererat många gånger. Men det får ni läsa i Filter. Några saker vill jag nämna. 1951 började Stig på Sigtuna stiftelsens humanistiska läroverk. Bara 4 år efter att Olof Palme tog studentexamen på samma internatskola. Skolarbetet gick sisådär för Stig. Men umgänget med klasskamrater som hette Reutersvärd, Streifert och Anjo gav känsla för klass och stil. Och tydligen var Stig en som kunde föra sig bland finare folk. Han gjorde lumpen på Kronobergs regemente i Växjö. Där blev han plutonchef inom infanteriet och erhöll goda betyg. Och de betygen har jag sett. Det var en del av det vi hade hittat då inför Skandiamannen del 7 ursprungligen. Och i artikeln tecknar Thomas Pettersson ett porträtt av Stig som lyder som följer. Ett oändligt bekräftelsebehov. Känslan av att vara kapabel utan att bli erkänd. Lägg där till en vana att leva över de egna tillgångarna. något som ofta blev kostsamt för det gemensamma hushållet. Till karaktärsdragen hörde också en viss rigiditet. Om man ansåg sig rätt i en sak eller i en ståndpunkt bet Stig sig fast. Oavsett om det var en process som en felaktig elräkning eller en politisk uppfattning. Det stora fritidsintresset var politiken. Moderaten Stig E. avancerade från att hjälpa partiet med informationsmaterial till enkla förtroendeuppdrag. 1982 blev han medlem av den lokala partistyrelsen och 1984 erhöll han en ordinarie plats i Täby kommunalfullmäktige. Täby var ett av de starkaste moderatfästerna i landet och 1984 ville partiet lägga ner en skola i området Ytterby. Stig E. råkade bo granne med ordföranden i den lokala hem- och skolaföreningen och Stig lät sig övertalas att skolan borde vara kvar. Både Dagens Nyheter och Expressen plockade upp frågan och Stig njöt av uppmärksamheten och rollen som populär försvarare av en angelägen sak. Skolan fick vara kvar, men Stig, som till en början ensam fronderat mot partilinjen och Täbys kommunalråd, blev avpoliterad. Hem- och skolaföreningens ordförande kommenterar: Stig fick ju bli hjälte för de som ville ha skolan kvar. Däremot tror jag inte han tänkte på att han gjorde sig omöjlig inom partiet. Palme var allmänt avskydd i Täby då och Stigs exfru kommenterar följande: om man ska vara ärlig, under Palmes storm- und drang-period, Palme var ingen omtyckt människa. Han var jobbig och det gick mycket skrönor om honom. Stig hoppade på det där tåget. Alla tyckte just det där, så då gjorde han det också. Klimatet i Sverige var att inte tycka om Palme. Det hör till saken att exfrun verkligen inte tror att Stig sköt Olof Palme. Bland sina vänner hade, när han spelade bridge, hade då paret E, Stig och hans fru, en pensionerad överste inom kustartilleriet. En annan trogen kortspelare var en före detta marinofficer som satsat på en karriär inom utrikesdepartementet. Så Stig, fast han bara var en simpel grafiker på Skandia, umgicks alltså med överstar och diplomater. Men han hade då bakgrunden att föra sig och en social självklarhet som gjorde att det gick bra. Men en av vännerna erkänner för filter: det var väl ingen av oss som riktigt tog Stig E på allvar. Sen berättar Thomas om Lars Larssons bok, som vi har pratat jättemycket om i de här Skandiamannen-avsnitten vi har gjort. Han säger även att genomslaget för Lars Larssons bok blev ganska milt, men att han märkte att Palmeutredningen minns han var lite intresserad av Stig E. Dag Andersson prioriterade andra saker, men när chefsåklagare Christer Petersson utsågs till ny spaningsledare i februari 2017 inträffade en attitydförändring. En av utredarna säger till Filter: nu har vi en åklagare som leder förundersökningen. Han är aktiv, han kommer med egna inspel och idéer. Det är faktiskt väldigt inspirerande. Och Christer Petersson har ju sagt i Veckans brott bland annat att han gjorde en reboot på hela utredningen. Han började från början. Vad visste man om brottsplatsen och gärningsmannen? Hur löd de första vittnesmålen? Och vid det här laget var Skandiamannen inte prioriterad, men han fanns ju där i den allmänna genomgången. Och här kommer Thomas Pettersson in i utredningen. Han hade under sin research våren 2017 ramlat på de här ogrundade uttalanden om Skandiamannens sexualitet och det här romantiska mötet med vittnet Lars J. Och då fick han hjälpa polisen på traven. Och de tillsammans hittade gammalt utredningsmaterial som tydde på att Skandiamannen hade varit ett ämne för funderingar och diskussioner i långt större utsträckning än vad som varit känt tidigare. Och de insåg då att det var Håkan Ströms, polisinspektören, och hans insatser som hade lett till att Skandiamannen hade avförts. Och att det hade fått det konstiga uttalandet då att Skandiamannen var varande på brottsplatsen, men att han inte var aktuell. Och så här säger Thomas Pettersson: för första gången fick jag nu ta del av detta material som tidigare varit belagt med förundersökningssekretess. Det tog mig bara några timmar att upptäcka alla misstag om felaktigheterna kring fotokonfrontationen med Yvonne och att BMW-ägaren förväxlats med Stig E. Den 14 juli 2017 sände jag en kort promemoria med mina iakttagelser till palmutredarna. som svarade att de hade dragit samma slutsats. Sen ramlar Thomas Pettersson in på att resonera då kring den eviga frågan om det var en professionell gärningsman eller inte. Och där har jag själv lite ingångsdata nu, för jag var nyligen ute tillsammans med Josefin Molén och sköt 357 Magnum. Dock inte med rätt ammunition, för den är väldigt svår att ta i. Men jag var förvånad över hur lätt det var. Jag hade en 357 Magnum med 16 pipa. Jag hade ingen som helst problem att avlossa de här skotten på 30 respektive 100 cm avstånd och träffa perfekt 6 gånger. Och jag ser lite kast, jag är verkligen ingen bra skytt. Och kan jag skjuta palmeskotten, då kan vem som helst skjuta de här skotten. Det är bara min personliga reflektion, men ja, Thomas Pettersson gör en liknande reflektion. Och han citerar Sonny Björk, polisens pensionerade vapenexpert, som säger: har du hållit din revolver någon gång? Det spelar ingen roll. Du kan hålla upp den med vänsterhanden och få samma effekt. Så poängen med det här förstås är att visa att Skandiamannen skulle kunna skjutit de här skotten. Sen ger sig ju Thomas Pettersson in då på jakten efter varifrån kommer vapnet. Hur kan Skandiamannen ha fått tag på ett vapen? Och de två stora hålen i teorin om att Skandiamannen är Palmes mördare har ju alltid varit: han har ingen vapenvana och han har inget vapen. Det är ju samma problem som med Christer Pettersson. Men nu vill Filter hävda då att de har löst de här problemen. Det finns andra problem kvar med Skandiamannen förstås. Men det här är två väldigt stora problem som då Filter ger sig på att lösa. Och det är här då vapensamlaren dyker upp. Och den här vapensamlaren dök inte upp lätt, men till slut hittar Thomas Pettersson en vapensamlare som har då en rätt stor vapensamling enligt en kontakt. Han var inte så känd i samlarkretsar, men hade visst många fina revolver, modell Colt bland annat. Och den här aktuella vapensamlaren bodde då på samma gata som Stig E och hans fru. Och vapensamlarens äldsta dotter bodde kvar i Täby. På förfrågan kom hon väl ihåg farbror Stig. Hon hävdade att hennes pappa vapensamlaren och hennes mamma hade umgått stadigt med paret E. Framförallt hade de träffats för att spela bridge. Och vapensamlarens dotter hade fortfarande kontakt med Stigs före detta fru. Thomas Pettersson avslutar artikel nummer 4 med: vad det gällde vapensamlingen hade pappan haft ett stort antal revolver nere i en väl skyddad källare i villan där hon, dottern då, växte upp. Där fanns allt ifrån vilda västernpistoler till modernare vapen och inte minst magnumrevolvrar. Och det leder in då till artikel nummer 5 som heter 100 revolver och en USA-patriotisk vän. Och artikel 4 avslutas förstås med reklam för den osannolika mördaren som utkom i augusti och är Thomas Petterssons heltäckande berättelse om den avgörande pusselbiten till Palmemordets lösning. Och ja, Thomas kan få lite gratis reklam här för den. I artikel nummer 5 så försöker Thomas Pettersson ta reda på vad det finns för vapen. Och han anmäler här till palmutredarna. De tittar i sitt register för provskjutna revolver och där finns inte vapensamlaren. Och det här blev intressant för palmutredarna, så Thomas Pettersson själv kallade till formellt förhör den 29 september 2017 och blev utfrågad i 2 timmar. Och en av utredarna summerade så här: vi har sagt som så att om vi ska utreda det här så ska vi göra ordentligt. Och sen säger då Thomas Pettersson det här mest sensationella tycker jag: därefter dröjde det inte länge innan utredarna hörde fler i fallet. Skandiamannen, Stig E's exfru, i fallet Skandiamannen, Stig E's exfru, vapensamlarens äldsta dotter och Skandias forne utredningsinspektör Per H. De började också söka information hos olika myndigheter som den militära underrättelsetjänsten MUST. Och det uppmärksammades ju i tidningarna att palmutredningen ställde frågor till MUST. Thomas Pettersson hittar det historiska registret från Täbypolisen vapen som har då överlämnats till Stockholms stadsarkiv och blivit en offentlig handling. Där hittar Thomas Pettersson informationen att den här vapensamlaren har sökt licens för 37 revolvrar. 5 revolvrar av dem stämmer med den aktuella ammunitionen. De kan alltså skjuta 357 pansarbrytande ammunition. Det fanns också ett vapenkort för en relevant Smith & Wesson som då vapenhandlaren hade sökt licens för 1955. Syftet var målskjutning. Dottern då har sålt revolverna för vapenhandlaren är död och hon höll en auktion. Hon sålde 200 vapen, minst. Det fanns tydligen nära kontakt mellan Skandiamannen, hans fru och den här vapenhandlarens familj, för Stig och hans fru hade inga barn, men vapenhandlaren hade två döttrar då som blev lite adopterade så här, som extra barn hemma hos Stig, säger Thomas Pettersson. Sen får man lite mer information om vapensamlaren. Han har jobbat som översättare åt amerikanska flygvapnets transportorganisation. Han hade varit i USA i 2 år. Dottern säger följande. Under perioden i USA var han fallskärmsjägare. Det var någon form av kadettutbildning. Amerikanerna frågade om han ville stanna. Men då hade han kommit in på en utbildning i Sverige. Och han blev mycket riktig fänrik 1952. Han var medlem av Sveaorden. Liksom en svensk-amerikansk förening. Vapensamlare blev senare direktör för ett företag som exporterade skogsprodukter. Vilket innebar otaliga försäljningsresor västerut. Han var så pro-amerikansk så det var nästan töntigt, säger dottern. Vietnamkriget var jättebra. Han var verkligen true blue. Stig ska tydligen också ha haft reumatism samt varit då synligt alkoholpåverkad när han kom tillbaka till Skandia klockan 21. Alla närstående hävdade att Stig E varit totalt ointresserad av vapen. Så då letade Thomas Pettersson efter skytteklubbar. Hade funnits en skytteklubb på Skandia. Sveriges Radio hade en skytteklubb när Skandiamannen jobbade där med egen skjutbana i huset. Krigsarkivet fanns det oändliga förteckningar över historiskt material och försvarets materialverk. Sammanlagt 8 boxar rymde handlingar om föregången Armétygsförvaltningens skytteklubb. Och Stig hade jobbat vid Armétygsförvaltningen innan han jobbade på radion. Och en av pärmarna, en av boxarna handlade om handlingar avseende pistolskytte. Och där hittar Thomas Pettersson Stig Folke Wilhelm E. Och notiser om att han har både tränat och tävlat i pistolskytte. Så då har Skandiamannen både vapenvana och tillgång till vapen från den här grannen. Den sjätte artikeln är bara källmaterial till de 5 andra artiklarna. Så nu måste vi vänta på Thomas Petterssons bok då, och se om den innehåller något mer. Men har Thomas Pettersson rätt? Är Skandiamannen palmutredningens nya huvudspår? Nu tänkte jag ägna en del tid åt att studera reaktioner på den här artikelserien. Lars Borgnäs, som ju var med i walkie-talkie-avsnitten här i podden, har skrivit ett debattinlägg som har publicerats av flera mediekällor. Jag ser det nu på SVT. Och ingressen är följande. Filters artikel tar fram intressanta nya fakta, men de tycks ha gått i den fälla som innebär att man utan tillräckligt underlag frestas att peka ut och namnge en mördare. Det garanterar ett brett genomslag, men sant är det dock knappast. Och i artikeln berättar Borgnäs mera. Bland annat säger han: Skandiamannen var utan tvekan nära mordplatsen när skotten föll. Och han har med säkerhet ljugit om vad han gjorde där. Att han var bland de första vid Palmes kropp. Att han hjälpte till med räddningsförsöken. Att han talade med Lisbeth Palme. Men det...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det betyder inte att det var Skandiamannen som sköt. De omständigheter filter för fram som bevis räcker inte för att peka ut Skandiamannen som mördare. Och då säger Borgnäs, där begår tidskriften ett övergrepp. Visst, uppgifterna att han tidigt i livet hade hanterat skjutvapen och kände en person som förfogade över många revolver är intressanta. Liksom att han umgicks i palmefientliga moderatkretsar i Täby. Men de knyter honom på intet sätt till mordet. Motargumenten är starka. Borgnäs fortsätter. Han stämmer dåligt in på mordsplatsvittnenas signalement på mördaren. Inte minst gäller det Lisbeth Palme, vars bestämda utpekande av Christer Pettersson. Han stämmer på min beskrivning. Har varit grundbulten i både rättegångar och utredningsarbete. För Borgnäs påpekar då att de inte är särskilt lika. Och ja, Lisbeth Palme är förstås ett problem för alla andra gärningsmän än Christer Pettersson. Borgnäs säger vidare, jag har granskat mordet och utredningen av det sedan det hände. Och min syn på Skandiamannens roll är en annan. Han befann sig utan tvekan nära mordplatsen. Och det kan mycket väl ha varit han, snarare än mördaren, som efteråt såg springa upp för trapporna till Brunkebergsåsen med keps på huvudet och en liten väska i handen. Kanske hade han observerat mordet på avstånd, men Skandiamannen hade inte skjutit. Allt för mycket talar emot honom som gärningsman och allt för lite talar för. Och sen påpekar Borgnäs någonting som väldigt många tagit fasta på, för som sagt många har reagerat väldigt negativt på den här artikelserien. Och det är då den stora frågan. Och det största invändningen mot Skandiamannen som mördare idag tycker jag nog. Hur ska Stig E, utan att ha varit del av en större sammanhang, har vetat att paret Palme skulle komma gående utanför hans arbetsplats i Skandiahuset, så han kunde gå ut ur entrén bara sekunderna innan de passerade på en sida av Sveavägen där de inte kunde förväntas komma på sin promenad från bion. Borgnäs avslutar hela artikeln med vad han egentligen hade för sig nära mordplatsen där kvällen förtjänar att granskas, för det kan leda närmare en lösning. Även Leif G.W. Persson har reagerat på den här saken förstås. Han är ju väldigt intresserad av palmordet. Och ja, vi vill ha honom som gäst i podden. Berätta hur vi får tag i honom. Så ska vi få tag i honom. Vi har inte lyckats hittills. Leif G.W. Persson skriver i Expressen den 27 maj. Följande är ingressen. I veckan som gick fick vi en ny palmemörder. Skandiamannen. Och i utredningen har han funnits med sedan den första timmen. Men sådana som han saknas inte. Genom åren har polisen samlat in uppgifter om drygt 11 000 män som pekats ut som den som mördade Olof Palme. Högst en av dem kan ha skjutit honom. Leif G.W. konstaterar att han har fått massor av frågor om Skandiamannen och vad han tror om Skandiamannen. Och han svarar, jag vet inte. Det enda jag vet är vad som är bra och dåligt med honom som tänkbar gärningsman. Leif G.W. säger också att till skillnad från de flesta som pekats ut kan Skandiamannen knytas till brottsplatsen vid tidpunkten för mordet. Och det är en fantastiskt viktig skillnad. Tänk på hur lös kopplingen är för Viktor Gunnarsson och Christer Pettersson till exempel till mordplatsen. Men Stig är ju faktiskt där. Han har motiv, han har vapen och han är på plats. Och det kan man ju faktiskt inte säga om någon annan tänkbar gärningsman. Ni får gärna säga emot i kommentarerna. Leif G.W. Persson säger också, det första signalementet på gärningsmannen som polisen gick ut med stämmer väl på Skandiamannen. Detta signalement kommer sedan att ändras. Mordutredarna köpte honom aldrig som gärningsman och skälen till detta var främst två. Man tyckte att Skandiamannen var fel typ och därför bestämde man sig tidigt för att han är ett både otillförlitligt och besvärligt vittne. Dessutom hade man andra personer som man var mer intresserad av. Först den så kallade 33-åringen och sedan det så kallade kurdspåret. och förstås Chris Pettersson, men han nämner faktiskt inte Chris Pettersson. Leif summerar också vad som har kommit fram. De uppgifter som presenterades i veckan gick ut på att han tyckte illa om Palme. Han har varit medlem av en skytteklubb och genom en bekant skulle han haft tillgång till en revolver av samma modell som den som användes i mordet. Därmed också den enda möjligheten som återstår att styrka misstanken mot Skandiamannen. Att man hittar ett möjligt mordvapen som kan bindas till kulorna från mordplatsen. För mig och alla andra, därmed en akademisk fråga som den nuvarande utredningen redan arbetar med. Det återstår att önska lycka till. Och här kommer då en väldigt viktig punkt. Om den är sann så kan allting ställas i ett helt annat ljus. För Palmeutredningen ska då ha letat efter de här fem revolverna i vapensamlingen. Och om de lyckas hitta dem då så blir de ju provskjutna. Och då vet vi, om ingen av de här fem revolverna stämmer med kulorna, om det nu går att göra provskjutning med kulorna, det verkar gå, så ja, då ställs ju allt innan dagar. Men en revolver matchar kulorna, då blir det här superintressant. Om de inte gör det, så ja, är det kanske inte lika intressant. Men jag kanske redan sagt det, men jag vill säga det igen. Skandiamannen var redan innan ett topp 10 spår. Ni röstade om det i julas. Och då fanns det ändå de här stora hålen att han inte hade någon mordvapen. Han hade ingen vapenvana. Men nu har han då det, kanske. Provskjutningen kommer att ge oss vidare svar, får vi hoppas. Innan vi går in på vad ni tyckte om de här artiklarna så tänkte jag bara nämna lite av sakerna jag hade innan det här dök upp. Jag förde ett resonemang med några om att midsommarafton år 2000 var den 23 juni och att i Skandiamannens dödsannons i Svenska Dagbladet stod 26 juni. Och det kan förmodligen förklaras då med att han inte hittades omedelbart. Sen har jag en påstådd artikel från Nya Åland. Det är en tidning på Åland. Och de skriver följande. Strax efter mordet får spaningsledaren ett tips av en åländsk kvinna. Hon har några dagar efter mordet träffat en turist i Mariehamn som liknar mördaren, åtminstone så som Lisbeth Palme beskrev honom. Senare ska också visa att mannen befann sig på platsen under mordnatten. Kvinnans tips tog emot med visst intresse av Palmeutredningen och två kriminalinspektörer besöker henne i februari 1987. Även de höll med om att det fanns för många sammanträffanden i Mariehamnsspåret, säger kvinnan till tidningen Nya Åland 1996. När hon träffade mannen i Mariehamn bar han en lång mörkblå täckjacka och var i sällskap med en kvinna och ett barn. Han reagerade oväntat när jag förde Olof Palme på tal, berättade kvinnan i sitt brev till spaningsledaren Hans Holmer. Kvinnan skickade ytterligare två brev. Hon mindes då fler detaljer och framförde tanken att vapnet kan ha kastats i Ålands hav. Mannen figurerade en tid som vittne i utkanten av utredningen. Han kallas för Skandiamannen efter huset där han arbetade. Efter att ha undersökt hans uppgifter avfärdade polisen Mariehamnsspåret som helt ointressant. Han fanns på platsen under mordnatten, men det är också allt, sa spaningsledaren Hans Ölvebro till Nya Åland i februari 1996. Och den här kvinnan har jag fått ett namn på, hon heter Margareta P. Det fanns mera rykten från Åland, att det fanns det här tryckeriet, lite information om det, med den tryckte verkligen EAP-tidningen där. Sven Anér har ju pratat ganska mycket om Skandiamannen i sina böcker. Det går mest ut på att Stay Behind inblandade då. Det var också många som snöade in på Per H. Han var polis 6 månader innan mordet. Senare fick han jobb på Vinge Integrated Protection, alltså för detta Säpochefens PG Vinges bolag. Han som inte alls tyckte bra om Olof Palme. Per H ska även ha jobbat på Säpo 1967-1980. Och det här ledde till följande underliga uppgift. 6 månader före mordet på Olof Palme flyger 5 personer till Zürich i ett okänt ärende. En av dem är Per H. Varför Zürich? För i Zürich finns just vid denna tidpunkt en brittisk fördottofficer, kanske major Bob Wilson, representant för det Zürich-baserade AE Services, central för några hundratals miljoner i mutpengar från Bofors till indiska höjdare. Men källan till det här är då Palmenytt, alltså Sven Anérs tidning. Många har också pekat på att i Henrys vittnesmål, väktaren Henry, så stämplar ju Stig E in sitt kort och sen pratar de i några minuter. Henry säger att han och Stig samtalar flera minuter och att Stig måste ha dragit tidkortet innan de började samtala. Och det här är jättekonstigt då. Då måste ju Stig ha kommit ut långt efter mordet. Men det stämmer ju inte med de övriga uppgifterna vi har från Skandia. Men på den uppgiften, om den stämmer, då kan ju Stig inte vara gärningsman. Till sist var jag ju tvungen att gå till mina favoritmänniskor, det vill säga er, och fråga er vad ni tyckte om Filters artikel och de här nya uppgifterna. Och den första som svarade av er var Gordon Granberg. Han sa, nytt är väl ett, att Skandiamannen gått någon typ av skytteskola, varit med i en skytteklubb långt tidigare. Två, att grannen och vännen ägde ett antal vapen, bland annat vapen som passar in vad man tror var vapenmodellen som gärningsmannen använde. Och tre, polisen provskjuter dessa vapen som man spårat efter att de sålts. Resten är gammal info man kunnat hitta i andra böcker. Jag måste ändå lägga till att Filter har en väldigt självsäker ton, nästan som om de vet mer. Eventuellt kan man spekulera, men inte mer, i att de fått träff på ett av vapnen och att man nu låter utländsk polismyndighet göra om testet. Jag har alltid haft respekt för Filter. Ofta väldigt genomarbetade artiklar och enligt min åsikt noggranna. Stefan Andersson säger, känns inte som något nytt kom fram direkt, men intressant med det stora mediepådraget helt plötsligt. All media drog igång samtidigt med stora löpsedlar efter midnatt. Sen kan man ju tänka, om man nu tog livet av sig, att han skulle skrivit ett brev och erkänt om så var fallet. Och det är ju ett vanligt missförstånd, att folk som tar livet av sig erkänner brott. För det gör de inte särskilt ofta. Samuel Andersson säger, jag tycker väl det bästa är att han blir färdigutredd så att han inte står som ett frågetecken. Kanske till och med kan avföras, så är det spåret borta. Mattias Israelsson säger, Filter kommenterar själva att palmutredningen var väldigt intresserade. Det är någon slags bekräftelse på nya uppgifter. Frågan är hur mycket som Filter avslöjade i reportaget. Pelle Nilsson är inte imponerad. Han säger, fånigt teatralt effektsökeri av en journalist som är femma på bollen. Med deras definition av allt pekar på att han är mördaren, hade jag själv, om jag befunnit mig på platsen, varit en solklar mördare i deras ögon. Att någon har tränat skytte säger inte ett skvatt, då skyttet under 1900-talet var en av landets största sporter. Den största individuella sporten, frågetecken. Att en granne har haft revolver eftersökt typ, jaha, och det fanns hundratals revolver av samma typ i Stockholm. Att påstå att han hade tillgång till dem bara för att han kände grannen är rent befängt. För mig är det helt uppenbart att man griper efter halmstrån. Björn Bode säger, intressant läsning om en ganska märklig man, men det saknas personer i berättelsen som motsätter Filters tes om att SC är gärningsmannen. Var finns Inge M, Anna Hage, Delsborn, Anders B och Lisbeth Palme? Jag hoppas att boken ger mer svar. Marcus Jonsson säger om Filters artikelserie, jag tycker reportaget var bra, om en del spekulationer om motiv och hur Stig får tag på mordvapnet. Just mordvapnet är den stora pusselbiten. Och det räcker inte med att en vän slash granne ägt den. Jag kan tänka mig Stig som gärningsman om man får dit mordvapen och exakt klarläggning om huruvida han var på mordplatsen. Nästa person som har en åsikt om Filters artiklar är David Lindman. Fängslande reportage. Synnerligen genomarbetat. Rätt mycket gammal skåpmat, men det är första gången någon tagit skåpmaten, lagt till lite nya detaljer och fått ihop något som sammantaget faktiskt makes sense. Gordon Granberg kan inte släppa det här och han säger, en sak som jag inte riktigt kan släppa är dock alla påståenden om att alla kända revolver hade hittats och provskjutits utan tre, minns jag rätt, frågetecken, nämligen Christer A's revolver, Mockfjärds vapnet och Suktorf-vapnet. Men nej, det stämmer inte. Det finns ett antal diplomatvapen som inte provsköts och det finns flera flera olagliga vapen som inte har provskjutits, om jag kommer rätt. Allt det här står i granskningskommissionens rapport, så jag får hänvisa till den istället för att sitta här och häva ur med saker. Gordon Granberg fortsätter. Nu dyker en vanlig Svensson från Täby, 15 minuter med bil från Stockholm, med reggade vapen upp som gubben i lådan, men vapnet har ingen kollat trots att de var registrerade. Ytterst märkligt minst sagt. Pelle Nilsson svarar på det här och säger, det var väl en Smith & Wesson 357 grannen hade, plus några 38-or. Då är den kontrollerad och avfärdad sedan tidigare, men den är inte provskjuten, vet vi ju från artikeln. Tommy Axelsson säger, det blir en helt annan sak om polisen verkligen får träff på ett av de vapnen de provskjutit. Kan de sedan koppla det till Stigs vän, så då blir det skarpt läge. Utan vapnet är det här bara ett intressant uppslag. Men eftersom de ännu inte har släppt resultatet av provskjutningen är det trots allt lite spännande, säger Tommy den 11 juni 2018. Då har det alltså gått över 2 veckor sedan artikeln. Björn Lind kommenterar artikeln i Filter. Artikeln är ännu ett exempel på hur mordet på Olof Palme har förvandlats till ett cluedo. Man utgår från en situation och ett bestämt antal personer. Sen gissar man sig fram till mördaren via intrikata indicier. Somliga gissar på den äkta makan, andra på råskinnet och i Filters version följde på gubben med keps och glasögon. Ännu finns dock inget mer än indicier som på intet sätt är starkare än de som pekar på pratkvarnen, polisen eller den mystiska mannen som skjuter på tv-apparater. Spelet går vidare. Och nu vill jag ju för oseriös en sekund se ett Olof Palme Cluedo där de här karaktärerna finns med. Briljant idé, Björn. Okej, vi går tillbaka till era kommentarer på Filters artikel. Micke Hedström säger, mycket bra reportage. Journalist i fråga presenterar en mycket möjlig lösning. Sen att det blir mothugg i rummet är inte så konstigt, då det är en väldigt tråkig lösning om man är lagd åt det mer spektakulära konspiratoriska hållet. Niklas Kyler säger, walkie-talkies. Alla teorier som presenteras med en ensam gärningsman faller platt om man inte väljer att bortse från 20-tal iakttagelser och snubbar med walkie-talkies. Vill man veta mer om det ska man titta lyssna på våra avsnitt med Lars Borgnäs där jag och Lars Borgnäs pratar just om de här vittnesmålen. Lars Sundin säger, jag tycker att reportage är både för långt och för kort. Det är en onödigt lång genomgång om man bara vill lägga fram skopet om Skandiamannen. Samtidigt är texten alldeles för kort för att göra den typen av totalgenomgång som man försöker sig på. En sån genomgång måste bli betydligt tjockare för att inte en massa intressanta bitar ska saknas. Christian Lind säger, jag ser fram emot boken. Jag förväntar mig mer av den självsäkerhet reportaget ger. Och såklart vad palmutredningen har att redovisa så småningom. Jag hade gärna vetat mer om denne vapenhandlare, då jag tycker hans bakgrund verkar exemplarisk i en stay behind-rekrytering. Johan Svensson säger, trots deras totala olikheter är både Skandiamannen och Christer Pettersson potentiella gärningsmän av helt olika anledningar. Båda känns vid en första anblick helt fel, men ändå. Och det är sånt här som gör en så förbannad över den sanslöst dåliga polisutredningen, i alla fall i början. Det kvittar om de kan presentera vapen, DNA eller till och med fotobevis. Vissa kommer ändå hävda att det inte stämmer. Knodén säger följande. Min första, eller rättare sagt andra tanke var, hur är det med Filters upplaga? Har den gått ner? Då kan det vara passande att komma på något om palmordet för att komma lite i fokus. Och jag kommer som sagt att återkomma till Gunnar Walls åsikter om det här. Förhoppningsvis tillsammans med Gunnar Wall. Det kommer ett antal intressanta intervjuer i podden snart, men de är inte gjorda än och inte klara, så att jag ska inte prata om dem för mycket. Jag tänkte nämna lite mer om tävlingsreglerna i den här Maxulin-tävlingen. Alltså man köper www.maxulin.se/palme. Och om man där köper Maxulin, då är man alltså med i tävlingen. Och det fungerar på följande. Tävlingen går också med en andra podd, Seriemördarpodden. Det finns 3 vinnare från varje podd. Men ni är färre lyssnare här på Palmemordet, så ni har större chans att vinna. Den 3 december kommer 3 tävlande att dras. Och de får med en tävling. Där de får en fråga. Om de hinner svara rätt inom 72 timmar när de får frågan, så vinner de. Och priset är en palmvandring. Den här palmvandringen sker den 14 december. Så att ni måste ha möjlighet att komma till Stockholm fredagen den 14 december. Det här datumet kan komma att ändra senare, men jag ska försöka inte ändra det. Jag ska se till att det blir den 14 december. Det går inte att byta ut vinsterna mot någon ekonomisk motsvarighet då. Och det kommer då vara 6 deltagare. Eventuellt kommer det att vara fotograf och kanske tv-team där också på fallmandringen. Men det återkommer jag till de tävlande om det händer. Så det är reglerna för Maxulin-tävlingen. Palmemordet finns på YouTube. Där finns massa avsnitt. Jag vet att många av er lyssnar på YouTube på Palmemordet. Och det tackar jag för. Det kan bli så att avsnitten på YouTube slutar. Men jag återkommer till det i så fall. Tills vidare finns Palmemordet på YouTube. Jag finns på Twitter som Dan Horning och på Instagram som Dan Hörning. Får ni gärna följa. Där kan ni se alla mina projekt. Seriemördarpodden, Massmördarpodden som finns på podme.com där jag pratar om massmördare och deras hemska dåd. Nyligen tog jag upp massakern på McDonald's i San Isidro i San Diego 1984. Otroligt hemsk händelse. Och den 23 juni 2018 kommer jag ta upp Villiska-massakern, ett fruktansvärt yxmord. Jag gör även en historisk podd som heter Fan of History. Där på engelska pratar om diverse historiska ämnen. Gärna väldigt gammal historia, för sånt tycker jag är roligt. Jag gör Sagan om Isfolket-podden där jag tillsammans med Anna Erlandsson pratar om Margit Sandmos bokserie Sagan om Isfolket och hennes senare bokserie också. Nu är vi klara med Sagan om Isfolket och går vidare. Så kolla gärna in dem. Det mesta interaktionen med lyssnare sker på patreon.com/palmemordet eller på Facebook på Palmemordet. Tack för att ni lyssnar.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.